Det här är podcasten om terapi, personlig utveckling, magiska transformationer och den mänskliga och andliga upplevelsen. Jag heter Dan Aftola och jag kommer dela med mig av allt jag lärt mig som terapeut och om mitt eget förändringsarbete. Det är här du träffar banbrytande terapeuter och helare, inspireras av andras framsteg och utmaningar och tar dig steg för steg från illusionen tillbaka till verkligheten. 1, 2, 3, öppna ögonen, nu kör vi! Jag hade en ny session som jag bara måste prata om, för det var ett så fantastiskt exempel på vad som kan komma upp under en session och vilka grejer som kan påverka oss och våra beteenden. Du har säkert hört tidigare om det inre barnet och vilken vikt jag lägger vid upplevelser i barndomen som inte bara är tongivande utan också kan vara avgörande för vår identitet, våra beteenden, tankar och känslomönster. Som vuxna människor. Jag vill ge dig en berättelse som jag hoppas både kan inspirera till att stärka din relation till ditt inre barn. Och få dig att känna att det går att förändras och hitta roten. Om man gräver djupt nog. Problemet är inte problemet. Till att börja med, Eva har gett mig tillåtelse att dela hennes historia. Eva är inte hennes riktiga namn utan den pseudonym jag använder för kvinnliga klienter. Hon kontaktade mig till en början för att få bukt på en ätstörningsproblematik. Och efter det har vi också jobbat med kontrollbehov, självkänsla och nu senast svartsjuka. Hon har varit ihop med sin kille i ungefär ett år och det verkar funka bra. Som att de är kära och ser en framtid ihop. Men hon beskrev det här problemet med svartsjuka som att de kunde sitta och se varandra i ögonen i en halvtimme och bedyra sin kärlek för varandra. Som man gör när man är förälskad och sen får han ett sms från sitt ex och puff så var allt det där väck. Eva kändes som att ja, nu kommer han lämna henne och hon börjar måla upp ett scenario där hon kommer ägna något år åt att komma över honom och sen börja dejta igen. Och då kommer hon vara i en ålder där hon borde fundera på att skaffa barn. Och med vem då? Och den personen måste hon skynda sig för att träffa och så vidare och så vidare. Hela den karusellen kör igång i kroppen på henne. Vilken jävla stress för ett sms. Eller om han skulle säga att en kvinna är snygg så känner hon som att det är helt kört. Och att han egentligen säger att han vill ha henne istället för Eva. Hon känner sig utbytbar. Och den här osäkerheten som hon såklart egentligen vet inte är verklig. Den gör att Eva inte kan kommitta helt till förhållandet. Hon vågar inte öppna sig helt för honom helt enkelt. Och ge sig till honom. Vilket nog också leder till att han inte heller gör det, tänker jag. Men jag hajade till och jag skärpte sinnen när jag hörde ordet utbytbar. Det kändes som att det låg så mycket smärta i det ordet. Så det var jag använde som ingångspunkt, känslan utbytbar. Och Eva som gjort det här ett flertal gånger dyker rätt in i en regression. Hon reser tillbaka i tiden till den allra tydligaste och antagligen första händelsen där hon kände känslan utbytbar. Innan jag berättar om den händelsen så vill jag förklara vad regression är och hur jag ser på det. Regression är när man mentalt går tillbaka till en tidigare händelse eller enligt den psykoanalytiska skolan tidigare utvecklingsstadium. Jag har en annan skolning där regression används som en återgång till ett specifikt minne eller tidsperiod. Inom psykologin anses regression vara något man spontant går in i på grund av stark stress eller psykisk påfrestning eller till och med genom någon form av sjukdom. Men jag och många andra terapeuter också använder det kontrollerat för att söka efter en händelse eller ett minne som har en koppling till ett nutida problem. Jag anser inte att man behöver återuppleva en händelse i första person i en regression utan att sätta att det ofta går lika bra att vara en aktiv observant som sitt nutida jag i en tidigare händelse. Dels för att det hjälper att få en rationell distans till händelsen, men också för att kunna använda det vuxna perspektivet och se klarare på vad som pågår. Och jag vet att alla inte håller med mig i det, men jag får mycket bra resultat med mina klienter, så jag känner mig ändå rätt säker på att jag vet vad jag pratar om. Något måste jag göra, eller hur? Evas första och starkaste upplevelse av att känna sig utbytbar utspelade sig hon när hon var 3 år. Hennes mamma hade varit borta, men Eva vet inte riktigt varför. Och när hon äntligen kommer hem, då har hon med sig någon annan. What the fuck? En ny bebis. Och mamma och pappa är så glada för det lilla barnet. Och ser på Evas lilla syster med blickar som tidigare bara varit till för henne. Och den lilla 3-åriga Eva försöker förstå vad det är som händer och vem hon är nu. Som barn har man inte det vuxna perspektiv och nyanstänkandet. Man är fortfarande i full färd med att lära sig relationer och hur de fungerar. Och kanske var det så här. För det mesta i livet så har Eva uppfattat det som att mamma och pappa, hennes stora trygghet i livet, gör allt för henne. De ger henne det hon behöver. Mat, värme, trygghet, ja, du fattar. Hon har varit gud i sin lilla värld och nu har det plötsligt dykt upp en ny gud. Så vad ska hon göra då? Jo, hon har ju blivit förberedd på det som kommer. Eller hennes föräldrar har försökt i alla fall. Men det går ju inte riktigt förstå som barn hur det kommer bli att få ett syskon. Inte ens som vuxen är man ju förberedd på hur det kommer bli. Men de har ändå försökt berätta hur det ska bli och sagt att men hon kommer vara en stor tjej och vara duktig och ta hand om sin lilla syster. Och det är vad hon i den stunden tar fasta på. Hon blir stor och tar hand om den lilla bebisen. När hon sitter med sin syster i famnen får hon höra att hon är så duktig och ser föräldrarnas stolta blickar och får bekräftelse genom det. Från att inte veta vem hon är eller vad hennes roll är, så faller hon liksom in i rollen av att vara duktig och ansvarstagande. För det får hon positiv bekräftelse för. Hon lär sig att det är någonting hon gör bra. Och det gör också att hon fortfarande kan få mammas och pappas kärlek och få vara med i familjen. För när Eva upplever närmare vad hon egentligen känner som liten, så känner hon sig jättearg och ledsen och sviken av sina föräldrar som har valt bort henne och älskar ett nytt barn istället. Arg och svartsjuk på sin lilla syster som tagit hennes plats och är mycket sötare och gulligare. Och att alla släktingar bara bryr sig om henne nu. Men hon får inte uttrycka det, för det blir ju besvärligt då. Och mamma är ju trött och stressad. Så hon kan inte hantera att Eva är arg eller ledsen, utan blir arg på henne istället. För att hon borde ju vara stor och duktig flicka. Så för att inte bli avvisad så stänger Eva mer eller mindre in de där arga och svikna känslorna och blir duktig. Hon växer upp för fort och får inte vara barnslig, utan låtsas vara vuxen. För det är som att som barn med barnets irrationella svartsjuka, så är hon inte okej. Men om hon är stor och duktig och omhändertagande, så har hon en plats. Det blir något hon vet att hon är bra på och får kärlek av. Att ta ansvar för andra. Det skapar under hennes uppväxt förståelsen att ifall hon inte tar ansvar så får hon inte kärlek eller blir inte sedd. Det blir en jävla tyngd för ett barn. När hon är lite äldre i högstadiet så har hennes kompis en ätstörning. Kompisens pappa ber Eva att se till att kompisen äter i skolan. För vad händer om hon inte äter? Jo, men då kan man ju dö. Kompisens pappa ger alltså Eva ansvaret att se till att hennes kompis överlever. Inte för att han är medveten om det, men det är en enorm börda att lägga på ett barn. Hon får alltid beröm från vuxna, från kompisars föräldrar, för att hon är så duktig och tar hand om alla. Så det blir hennes jobb att se till att alla andra mår bra och att hon är en slags extra mamma. Och då hinner man inte att se till sig själv först, för att det finns alltid någon som är ledsen eller har gjort slut eller är för full eller deprimerad eller kränkt i tonåren, eller hur? Men ingen frågar hur Eva mår, för hon är ju så duktig och stor och tar hand om alla andra, så hon måste ju vara okej och ta hand om sig själv, eller? Men tillbaka till första händelsen, när hon första gången träffar sin lilla syster. Eva känner hur det kommer upp så mycket energi inom henne. Energi som vill ut, men den får inte komma ut för att hon inte ska vara fel. Och den får inte komma ut för att det skyddar henne från att bli övergiven. Att stänga in den. Det blir lite svårt att förklara utan att det blir för flummigt. Och dessutom ser det ju olika ut för varje klient. Men vi skapar i alla fall då under sessionen ett utrymme för det inre barnet, den lilla Eva, att faktiskt få känna och uttrycka sig. Och enligt henne är det som att hon blåser upp en stor ballong inom sig. Och det är jättemycket energi som rör sig genom kroppen. Jag ser att hon har det tufft, för hon brukar ju trycka undan den. Men nu vill vi ha fart på den, eller ut den. Så jag ber Eva att andas så djupt och lugnt hon kan, för att så att säga andas genom känslan. Annars brukar den stanna och bli stilla och stel inom henne. Nu kan hon vara i den här jobbiga känslan utan att fly. Hon kan passera genom den och hennes andning skickar signaler till kroppen och nervsystemet att det är okej, det är ingen fara, jag har kontroll. För det är en grundläggande sak som du kan kontrollera, din andning. Och det är så viktigt i situationer som är påfrestande eller stressiga att du kommer tillbaka till din andning. För det vi annars har en tendens att göra, det är att sluta andas eller att andas ytligt långt upp i bröstkorgen. Och då spänner sig kroppen. Men när vi andas djupt och även andas ut längre än vi andas in, då slappnar kroppen av. Jag tror det är så att det stimulerar vagusnerven. Känslan eller insikten som det lilla barnet inom henne får är att hon inte behöver anstränga sig för att vara stor eller vuxen, utan hon bara vill vara i mammas famn. Att få bli hållen av en vuxen och tillåta alla känslor att få komma fram. När vuxna Eva andas genom all den här energin, så är det som om luften släpps ut ur ballongen. Det stora trycket i bröstkorgen lättar. Det hon ger till sitt inre barn är den vuxna insikt hon har nu, men som barnet aldrig fick. Att hon får vara liten. Att hon är lika mycket värd som sin lilla syster. Lika älskad av mamma och pappa. De får lov att känna sina känslor. Det kan ju tyckas självklart för en vuxen människa, men för det lilla barnet med den begränsade förståelse hon har av hur omvärlden fungerar, så var det ju inte självklart, men blev det nu. Och istället för att trycka tillbaka alla känslor av svartsjuka eller oro som byggdes upp inom barnet, så blir det en upplevelse av att Hon springer runt i rummet och hoppar, skriker och får ut sin energi. Och det blir en slags upprymdhet istället. Hennes minne omvandlas till att de satt där tillsammans. Och hon var mer delaktig. Att hon fann en roll i familjen som passade henne bättre som ett litet barn. Att vara barn, inte en liten vuxen. Och det är som att den insikten tar sig framåt och uppåt till Eva idag. Idag behöver hon inte tolka rädslan för att bli utbytt som att ha med hennes kille att göra. Hon förstår bättre att om hon skulle känna någon svartsjuk eller osäkerhet så behöver hon istället vända sig inåt för att ge kärlek till sig själv och till sitt inre barn. Det är något som är så jävla mäktigt när man ser hur någons hela kropp reagerar och gör motstånd, men också hur man kan genomskåda det där läskiga, stora och se det för vad det verkligen är. När energin bubblar upp och jag ser vilken fantastisk styrka den har. Men då inser jag varför man inte vill bli av med den energin. För energi kan inte förstöras, men den kan omvandlas. Och om den starka energin kan riktas åt ett nytt håll eller få en ny uppgift, då kan du lägga så mycket mer fokus på det som är bra för dig. Tankar och vanor eller övertygelser. Om du känner dig mycket mer stärkt i din tro på dig själv och har en starkare känsla av att du är bra som du är, vad tror du då händer med din respekt för dig själv, dina prestationer och dina relationer? Kommer de bli annorlunda? Ja. Hur? Det är upp till dig. Att inse ett problem man har, ja, det kanske inte är någon annan som skapar dem, utan man själv. Visst, det kan kännas hårt, men eftersom problemet finns inom en själv så kan man också göra något åt det för att förändra det. Vi vill inte alltid se hur mycket ansvar och makt vi har över oss själva, men det är en del som gör att vi tippar över. Att vi tippar från att vara offer för omständigheter till att vara kapten över sin skuta. Tack Eva, som egentligen heter något annat, för att jag fick dela din berättelse. Det är en ära att få vara med i dina och era andras stora livsavgörande ögonblick och ha möjlighet att vara med och göra skillnad. Det här är Dan Attola som önskar dig en väldigt bra dag.